föreningar, men främst mot kommunistiska och syndikalistiska och trots allt. Efter en kort tid av förvirring slöt emellertid kommunisterna upp bakom Sovjets politik. Rubrikerna efter den 8 och 9 april då Danmark och Norge ockuperades av tyskarna talar för sig själva. England minerar norska kusten. Oerhört övergrepp för att driva Norden i krig. Norge och Danmark ockuperas av Tyskland. Englands provokatoriska minering besvarades med snabb operation. Efter fredsfördraget mellan Sovjetunionen och Finland i mars 1940 demobiliserade Sverige. Därför var man trots alla varningar totalt oförberett när Tyskland angrep Danmark och Norge. Även Sverige hade kunnat bli ett ganska lätt byte för dessa tyska trupper som här landstiger i Oslo. Vid nästan alla Sveriges gränser stod numera tyska trupper. Kanske var det redan ett tecken till anpassning när SF-journalen på svenska biografer utan varje kommentar visade den tyska UFA-journalen till ackompanjemang av den glada originalmusiken för att understryka invasionens fredliga karaktär. Sverige var nu fullständigt isolerat, både till lands och till sjöss. Man fick klara sig själv. Det enda verkningsfulla svenska vapnet var den svenska malmen som Tyskland behövde för sin rustningsindustri. Om malmgruvorna vid en ockupation hade sprängts skulle detta haft allvarliga följder för Tysklands fortsatta krigsföring. Den nu påbörjade upprustningen hade kommit för sent. Högtidliga flaggparader kunde inte dölja den bristande svenska krigsberedskapen. Sverige skulle ha blivit ett ganska hjälplöst offer för den segervissa tyska krigsmakten. Landet stod öppet för all slags utpressning. Först tvingades regeringen att enbart gå med på att försörja tyska trupper som hade kringränts i Narvik med läkemedel och livsmedel. Men de tyska kraven växte. Efter den norska kapitulationen gav man sitt tillstånd till den så kallade permittenttrafiken. Det vill säga, tyska soldater som inte fick bära vapen fick passera Sverige på resor mellan Nord- och Sydnorge samt mellan Norge och Danmark respektive Tyskland. Permittenttrafiken var nästan ett generellt tillstånd att omgruppera trupper lite hur som helst. Mellan 1941 och 43 slussades i alla fall ett hundratusental tyska soldater genom Sverige. Trots den påstådda bevakningen och trots att tågen hade plomberats utnyttjade de tyska soldaterna transporterna för att med permissionssedlar uppehålla sig i Sverige på egen hand, som till exempel Wolfgang Schäfer.
Vi hade keine große Lust, viel Zeit zu verlieren, bis ins Reichsgebiet zu kommen. Und wenn man, was wir eine Freundin nannten, in Schweden hatte, versuchte man die einfache Methode, dass man sich eine Bescheinigung ausstellen ließ, auf einen der Züge kam, die durch Schweden fuhren. Und dann allerdings einen Weg fand, die Uniform so zu verändern und den Zug zu verlassen und dann an den Punkt zu kommen, wo man gerne hin wollte.
Nun hatte man behauptet, die Züge wären bewacht gewesen von der schwedischen Abwehr, aber das scheint nicht sehr effektiv gewesen zu sein.
Und auch plombiert sehr oft, sagt man. Also ich kann nur für mich bestätigen, vielleicht war ich ganz gut informiert vorher, wo wer was bewachte. Ich bin bei den zwei Malen, die ich in Fjällbacker war, nicht gehindert war.
Därutöver eskorterade den svenska marinen tyska handelsfartyg när de passerade svenskt territorialvatten. Under sommaren 1941 fick regeringen till och med gå med på att en hel division uppkallad efter sin kommendör Engelbrecht är i bild med 13 000 man och alla tunga vapen fick transporteras från Sydnorge till norra Finland där den skulle sättas in i strid mot Sovjetunionen. Transporten tycktes inte ha gått igenom ett ovänligt sinnat land. En svensk transportofficer rapporterar.
De tyska officerarna trodde att alla svenskar som vinkade gjorde tysk hälsning och gladde sig mycket däråt. Alla förklaringar till trots att så icke var fallet möttes med tvivel. En del dylika hälsningar tog det dock ha förekommit.
Den tyska ambassadören, prinsen av Wied, hälsade på det första tyska tågsättet. Sedan blev det middag tillsammans med svenska officerare.
Dort erschienen schwedische Höreroffiziere und luden den General und mich zu einem Willkommenessen ein. An diesem Willkommenessen hat der deutsche Gesandte Prinz zu Wied, der deutsche Militärattaché, ein General mit einem Adjutanten, höhere schwedische Offiziere, soweit ich weiß, zwei Generäle und andere Offiziere teilgenommen. Wir waren etwa 15 bis 20 Personen. Und in einem Bahnhofsrestaurant fand das Essen statt. Dort wurde die Division begrüßt von den Schweden. Der Prinz zu Wied hielt eine Ansprache und unser General hat gedankt. Die Aktion verlief sehr angenehm und sehr nett. Es gab ein einfaches Essen, aber es wurde sehr aufgeschlossen unterhalten, denn die schwedischen Offiziere sprachen fast durchweg gut Deutsch. Und so kam also auch eine aufgelockerte und sehr nette Unterhaltung zustande.
Men hur såg en svensk löjtnant som sedermera skulle bli svensk överbefälhavare på denna eftergiftspolitik?
Ja, det irriterade många, inte minst i de förband jag då tillhörde och den underrättelsetjänst som jag arbetade i, kände det här som ett nederlag. Men vi visste också att vi var militärt svaga och förstod den här balansgången.
Många svenskar upplevde detta intrång på den svenska neutraliteten som ett svårt nederlag.
Det resoneras ju inte så mycket, utan det var bara det vi ogillade där, att de skulle gå genom Sverige och slåss.
Såg dina folk någon gång som uttryckte det motsatta, som tyckte om det?
Det tror jag. Våra överbefäl, småpåvar vi kallar. De stod på kajen och gjorde hitterhälsningar då tåget kom. Så då fanns det de som gillade att tåget kom in.
Det var en angenehme Fahrt, die mir, das muss ich hier ausdrücklich betonen, in allerbester Erinnerung bleiben wird.
Bugningen inför den tyska övermakten hade varit väl djup. Den kan även avläsas av statistiken som avser åtal för spionage under kriget. Enögdheten var påfallande. Fram till krigslyckan vände efter 1943 hittade man nästan bara spioner som spionerade åt de allierade och därefter nästan bara spioner som spionerade åt tyskarna. Men 1942 stod Tyskland ännu på toppen av sin makt. Ett slut på denna kunde då knappast skönjas. Mannen på gatan anpassade sig.
Die sichten und sichten und sichten und diejenigen, die siegen, den für die Allgemeinheit Sympathien.
Men skulle man ha kunnat tänka sig en svensk quislingregering?
Ja, det är väldigt svårt att säga naturligtvis, men jag tror nog att vi skulle ha fått ett ganska stort antal landsförrädare både inom polisen och militären. Det tror jag säkert.
Armas Sastamoinen är av en annan uppfattning.
Nej, det tror jag absolut inte. För det första därför att det var ju så många som aspirerade på att bli svensk quisling. Bland de här som stod i spetsen för nazistorganisationerna. Och för det andra så tror jag att då hade det svenska folket, majoriteten av svenska folket, rest ett motstånd som hade omöjliggjort en quislingregering.
Wie fanden Sie die Stimmung damals in Schweden, sagen wir mal, unter den deutschen Siegen?
Sehr geteilt. Auf der einen Seite gab es innerhalb der Arbeiterklasse eine eindeutige Ablehnung des Nazismus, wenngleich einige der politischen Führer hier den Versuch gemacht haben, die Neuordnung, wie sie Hitler herbeigeführt hat, ein bisschen zu interpretieren. Aber im Großen und Ganzen war der Geist des Widerstands in der Arbeiterbewegung sehr eindeutig. Im Bürgertum war eine gespaltene Situation feststellbar. Der Teil des Bürgertums, der stark nach der angelsächsischen Welt hin orientiert wurde, nach Frankreich, was bei den Intellektuellen manchmal der Fall war, der war natürlich gegen Hitler. Der Teil, der nach Deutschland orientiert war, vor allem Großgrundbesitz und diese Kreise, konservative Kreise, die hatten eigentlich das, was man so über Hitler verbreitete, Faschismus verbreitete, als Propagandamärchen abtun wollen. So lange, bis durch die Aktion des Grafen Bernadotte ein gewaltiger Flüchtling, eine gewaltige Welle von Flüchtlingen, von Konzentrationslagerinsassen an die Küsten Schwedens gespült wurde, dass also auch in Südschweden die Grundbesitzer erkannt haben, die Großgrundbesitzer erkannt haben, dass das alles wahr war, was man über den Nazismus verbreitet hat.
Den tyska propagandan malde på. Den fick starkt stöd av det då Torsten Krüger-ägda Aftonbladet. Kriget skildras okritiskt i tysk anda och judarnas fördrivning till getton och deras tillvaro där skildras med orden en grå massa bakom taggtråd. Naturligtvis använder man sig även av skådespelare för sin propaganda. Komikern Heinz Rühmann kom på besök och den svenskfödda Kristina Söderbaum gift med Faith Harlan som producerat den grova antisemitiska filmen Jod Sys hälsade på i sitt hemland. Mest känd och betydelsefull av alla var Sara Leander. Här deltar hon i en insamling för den tyska vinterhjälpen. Hon hade börjat sin karriär i Sverige hos Ernst Rolf och Karl Gerhard. När hon kom till Tyskland upptäcktes hon av propaganda- och kulturministern Josef Goebbels. Han såg till att hon kom att spela en betydande roll i det tyska kulturlivet och för krigsmoralen. Hon sa efter kriget att hon aldrig förstått sig på politik. Men det gjorde Goebbels.
Ich liebe dich und ich will dich nicht fragen, ob du meine Frau werden willst. Ich weiß, du willst es werden.
Frau Holberg, Herr Rubinski, bitte.
Tja, aber dann gewöhnt man sich dran und man sieht es ein. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auf grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel aufraucht. Davon geht die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt
nicht unter, sie wird ja noch gebraucht.
Krigsläget förändrades efter slagen vid Stalingrad och El Alamein. Sveriges armé hade nu blivit en faktor att räkna med. Och Tysklands hotelser var inte längre trovärdiga. Stämningsläget hade ändrats. En pro-skandinavisk hållning började ersätta den pro-tyska.
Ja, för det första blev det ju en oerhörd opinionsstorm i Sverige på senhösten 1943. Då tyskarna gick till angrepp mot Oslo universitet och deporterade studenter och professorer till Tyskland. Det satte sina spår och minskade effekten av den tyska propagandan. Sen tillkom ju krigshändelserna särskilt på ostfronten. Tyskarnas debacle vid Stalingrad blev ju avgörande. Avgörande så tillvida att man trodde väl inte lika mycket på Tysklands definitiva seger efter det slaget.
Liknande observationer kan mångfaldigas, så här minns fotografen Bengt Nordvall.
1943 så var jag anställd vid ett tyskt filmbolag under Det var ju under kriget. Där vi då distribuerade natur och teknisk film. Och även 16 mm spelfilm. Med bland annat Marika Rök och Hans Ryman och de där stora succéerna. Det hände att vi fick sitta på kvällarna eller på fritiden och klippa ur bilder där Hitler förekom. På väggen i filmen eller i spelfilmerna. Även om hela den här sceneriet förrycktes. Det spelar ingen roll. Även om det fattades några meter så måste vi ta bort det bara för att opinionen var så stark på den tiden. Så man vågade inte visa Hitler överhuvudtaget på bild.
Läget hade definitivt svängt. Danskar och norrmän demonstrerade nu öppet för sin frihet på Sveriges gator. Det svenska försvaret utbildade och utrustade danska och norska styrkor som förberedde sig för en eventuell kamp mot tyska förband i sina hemländer. Även den svenska flyktingpolitiken hade gjort en helomvändning. Detta framgår ur de inledande sekvenserna av en film som hade spelats in på Socialstyrelsens uppdrag.
Säkerhet. Den svenska vedettbåten visar den vägen till kusten.
Men nu gällde det heller inte några tyska flyktingar eller östjudar utan medborgare av de nordiska brödrafolken. Och i slutet av kriget tog man även välvilligt emot tiotusentals ester och letter som integrerades i det svenska samhället. Försvunnit hade även underdånigheten inför de förlorande tyskarna. Nu fick man inte bara reda på koncentrationslägrens fasor, man började även tro på dem. Det gick inte att bortförklara vad fångarna hade att berätta när de i krigets slutskede våren 1945 anlände med Folke Bernadotte och Röda Korsets vita bussar till Sverige. Bara några få blev trogna nationalsocialismen. Bland dessa var Sven Hedin. Han skrev till Hitler efter attentatet mot honom den 20 juli 1944.
Man ryser vid tanken hur det skulle sett ut i världen om mördarna nått sitt mål. Kaos, förintelse, undergång. Ty med er står och faller Europa och lag och ordning i världen.
Även två tidningar som hade finansierats med tyska medel höll ut in i det sista men fick till slut ge upp i brist på läsare. Ansvaret för detta hade enligt Folkets Dagblads sista nummer den 15 maj 1945 den saliga blandningen bolsjevism, kapitalism och judarna.
Meddelandet om freden mottogs av stockholmarna med stormande jubel. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog rent sydländska former.
Krigsslutet firades i Sverige som om vi själva hade vunnit kriget. Även Sverige kände sig befriat genom de allierades insatser. Paradiset tycktes ligga nära. Visserligen låg Sverige fortfarande vid historiens utkant, men inte längre mitt i Adolf Hitlers maktsfär. Fru Svenssons värld var hel igen. Detta skulle även en blick i 1946 års tyska skolgrammatik ha visat henne. Där fanns nu återigen ett nytt exempel på det tyska verbet schaffen. Der Künstler hat ein Meisterwerk geschaffen. Konstnären har skapat ett mästerverk. Och denna ändring borde nog riskfritt klara av alla kommande ideologiska förändringar. Men nästa syndafall kom snabbt. Den svenska regeringen beslöt att till Sovjetunionen utlämna samtliga tyska soldater och balter i tysk uniform som efter krigsslutet hade tagit sig till Sverige på sin flykt från den fortfarande tyskockuperade delen av Lettland. Utlämningen genomfördes trots riksomfattande protester och efter att flera högre officerare hade vägrat att lyda order. Så här reagerade Stig Synnergren.
Där var ju åsikterna delade i allra högsta grad. Och visst blev det en eftergift som vi ingalunda tycker jag ska vara glada över på något som helst sätt. Och vad jag är stolt över det är att det var i alla fall två militärer som vägrade att genomföra vad de ålades och tog följderna av det.
Och så här ser ytterligare en svensk och två före detta politiska flyktingar som hade hamnat i Sverige tillbaka på den svenska neutralitetspolitiken på 30- och 40-talen.
Wie betrachteten Sie damals die schwedische Neutralitätspolitik?
Naja, sie war im höchsten Maße flexibel. In der Zeit der deutschen Siege hat man eine intelligente Neutralitätspolitik gemacht. Man meinte damit eine, die dieser Kriegssituation stärker Rechnung getragen hat. Man hat daher, war daher nachgiebiger gegenüber der deutschen Seite. Dann nach Stalingrad hat sich das alles versteift und verschärft und da hat eine andere Orientierung das Übergewicht erlangt. Aber die Neutralitätspolitik war, um es vorsichtig auszudrücken, flexibel.
Hat sich heute, wo Sie selbst verantwortlicher Politiker und Staatsmann sind, Ihre Auffassung über die damalige schwedische Politik in irgendeiner Weise geändert?
Nein, im Gegenteil. Ich habe damals schon nicht zu den Kritikern dieser Politik gehört, weil mir die realen Machtverhältnisse sehr bald bewusst geworden sind. Heute, retrospektiv beurteilt, halte ich diese Politik für richtig. Sie hat sich auch nachher als richtig erwiesen.
Wenn Sie heute zurücksehen auf die schwedische Politik während des Zweiten Weltkrieges, wie würden Sie sie bezeichnen? Als opportunistisch, als Realpolitik, als feige?
Weder opportunistisch noch Realpolitik und vielleicht auch nicht feige. Es fehlte an Fantasie und überhaupt an Einsicht, sich vorzustellen, was Hitler imstande ist. Das hat kein Mensch sich vorstellen können, dass das so wird, wie es geworden ist.
Wir waren i stort sett lika lite heroiska allihopa.
Vi är inte större naturligtvis än att vi är nordbor och vi tänker på oss själva. Det var Finland som skyddade oss österut och Norge, Danmark västerut. När vi sedan blev omslutna av tyskarna helt och hållet kom vi i ett läge där det på allt sätt för regeringen bara var att balansera sig igenom det hela utan att vi drogs in i kriget.